Jag tänkte fortsätta lite grann där Urban var förra söndagen och tala om det gemensamma livet och göra det utifrån orden trohet och förnyelse. Jag skulle vilja läsa en kort text ifrån Uppenbarelsebokens första kapitel. Jag läser den 9, 10, 11 och 12 versen. Jag, Johannes, er broder, som i Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er, hade kommit till ön Patmos för att för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst som en basun, och den sa: vad du ser, skriv det i en bok och skicka den till de 7 församlingarna, till Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikeia. Låt oss be igen. Herre, så tackar vi dig för att vi har fått mötas den här dagen, och tack för de här familjerna som har burit fram sin dyrbaraste gåva inför dig och i vår gemenskap idag. Jag ber att du fortsätter att välsigna dem också, och välsignar oss i det ansvar vi har att stötta och dela liv. Vi tackar dig för att vi också fick påminna oss om Annas liv ibland oss. Och igen inse hur viktig varje enskild del är av den här gemenskapen. Signa ditt ord på våra hjärtan. Amen. Ordet förnyelse är ju ett sånt där ord som kan väcka ganska breda associationer. Jag bytte tåg för en tid sedan i en så här mellansvensk halvstor stad. Och det var någon timma emellan de här två tågen, och jag passade på att gå en liten sväng, och jag såg att jag hamnade utanför en av frikyrkorna i den här stan. På affischen som hängde vid dörren så lockades det till lördagskväll, stod det med citat omväxlande program. Jag blev stående en stund vid den där skylten och tittade på de här orden omväxlande program. Så plötsligt insåg jag, det såg det så tydligt på något sätt, hur kyrkan hela tiden frestas att liksom reduceras till någon slags spegel av vår tid och vårt samhälle. Idag vill vi ha omväxlande program. Det kunde lika gärna ha stått på den där affischtavlan: vi lovar att om du kommer hit en kväll så ska det i alla fall inte bli tråkigt. Det lovar vi. Eller som tanten sa till mig på tåget. Hon ville värva mig, hon satt bredvid mig, ville värva mig för någon slags miljömässa på sin ort. Och så hörde hon att jag var religiös också. Och då la hon till: vi har kuliga gudstjänster också, sa hon. Så bra. Jag kom att tänka på de där händelserna när jag hörde en intervju i radion för en tid sedan med musikern och kulturskribenten Thomas Andersson Vi i ett P3-program. Det framstod på programledaren i detta program som att det var något ytterst förvånande att en sån personlighet, en musiker och kulturpersonlighet, berättade att han gick i kyrkan varje söndag med den största självklarhet. Jag kom in lite sent i det här samtalet, men jag hann ändå höra hans ord. Han sa så här: jag går inte till kyrkan för att bli underhållen, sa han. Jag går dit för att få möta det heliga. Precis så sa han. Jag går inte för att bli underhållen, jag går dit för att möta det heliga. Tillbaka vid affischen utanför frikyrkan igen så kunde jag inte undkomma den här märkliga känslan eller tanken av att det är som om vi ibland i den här gemenskapen inte riktigt vågar tro på det vi har. Alltså det som är kyrkan eller församlingens själva kärna eller budskap. Och att det är därför vi, sådana som jag, hela tiden måste checka till oss lite grann för att liksom vara underhållande nog. En mötesledare måste ju idag per definition, Conny Holm är ju ett strålande undantag, annars måste vi per definition säga något roligt i inledningen av gudstjänsten. Så att vi liksom får kommunikation. Och därför tror jag också att det här händer idag, att ganska många predikanter faktiskt förvandlas till en slags stå-upp-komiker med religiöst pladder istället för Guds ord. Och så skrattar vi andra åt dem. Så kan man ju fundera ibland, varför gör vi det? Ja, ibland är de ju hemskt roliga naturligtvis. Men jag tror också att det ganska ofta händer att vi skrattar därför att vi liksom känner oss tvungna till det. Det är en del av de sociala koderna ibland oss. Så innerst inne så vet både du och jag att vi egentligen är här därför att vi söker någonting helt annat. Underhållna kan vi faktiskt bli om vi tittar på tv ibland. Jag tror att vi söker, som Andersson vi sa, det heliga. Jag tror att vi söker det där som håller att leva på och som håller att dö på en dag. Vi söker allvaret till och med i våra liv. Detta allvar hindrar inte att det ibland blir riktigt, riktigt roligt när vi möts. Men det är något annat. Och du behöver inte påminna mig om att det där plakatet utanför frikyrkan mycket väl skulle kunna vara skrivet och upphängt just av mig. Jag vet det. Jag berättar det här därför att jag inser att jag också är delskyldig i någon slags svek. Och så undrar jag den här förmiddagen, hur bevarar vi den här gemenskapen, den andliga gemenskapen, andligt laddad? Hur bevarar vi den här gemenskapen frisk och sund? Urban talade mycket om det förra söndagen och jag skulle vilja bara fortsätta där. Och lägga till att jag tror i den kampen att orden trohet och förnyelse hör ihop. Och tänkte röra lite vid det sambandet. Förnyelsen av den kristna kyrkan har alltid haft att göra med vår trohet till att liksom bevara det kristna i alla tider har hållit högt. Dessa båda har alltid varit förenade. Trohet mot någonting gemensamt och en förnyelse som följer i spåren på den troheten. Jag ska läsa några korta verser ur Apostlagärningarna. De här orden, när jag påminner om det, de är skrivna någonstans strax efter ett millennieskifte. Alltså det är 2000 år tillbaka. Kanske inte mer än 60 år in i det första årtusendet. Och beskriver hur den första unga kyrkan liksom utvecklas eller tar form, får ordning. Så här står det i Apostlagärningarna 2. Det som tog till sig hans ord lät döpa sig. Den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varann i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förenas med dem. Nästan 2000 år gammal rapport om en anda eller en hållning i den tidiga kyrkan. Det första man slås av när man läser den här skildringen tycker jag, det är ju den här närmast tjuriga uthållighet eller envetenhet som tar sig uttryck i någonting som när man läser faktiskt smakar i stort sett monotont. Tänk på språket. De deltog troget. De fortsatte att samlas. De möttes varje dag i templet och i hemmet. Alltså väsensskilt från omväxlande program. Märk att den tidiga kyrkan alltså väldigt fort hittar en slags ordning i botten. En slags ordning som man sen kan hålla sig till eller falla in i med sitt liv som ju går upp och ner. I det där monotona tror jag att det ligger väldigt, väldigt mycket förnyelse. En av de underbaraste böcker jag har läst och som jag varmt rekommenderar, det är Sören Kierkegaards bok som bär namnet Upprepningen. Det är en oerhört underhållande bok. Där han hyllar just detta att inte hela tiden byta ut utan istället lära sig att upprepa och komma tillbaka till samma igen. Och där sätter han en sentens som man kan växa i ett helt liv. Han skriver så här: upprepningen är en älskad hustru som man aldrig ledsnar på. Ty, säger han, det är bara det nya man ledsnar på. Det är ni. Det där är ju väldigt, väldigt bra. Så den som ständigt vill ha förändring, nytt, får ju aldrig vara med att se det vackra eller sköna i det som faktiskt förändras och förnyas med tiden. Eller återupptäcka det där som man trodde att man kunde eller kände. Jag tänkte på det när mina svärföräldrar häromdagen meddelade att de inte längre hade plats för den soffa som vi har härbärgerat hos dem i ett drygt år nu eller något. Till historien hör att vi bär omkring på en IKEA-soffa, en skinnsoffa från IKEA, som det var något av det första Lotta jag anskaffade till vårt gemensamma hem på Tegnérgatan här i Göteborg. Den där soffan har snart 20 år på nacken. Efter några utlåningar till syskonbarn och sen till kusiner så kom den där soffan tillbaka hem igen för några år sedan. Och så hade vi ingenstans att göra av den och Lottas föräldrar förbarmade sig över den och kunde ha den i sitt hus. Och nu är den alltså på väg hit igen, tyvärr. Och vi har verkligen ingen plats för den, så om det är någon som behöver en gammal hängig skinnsoffa så går det alldeles utmärkt. Inte ens i förrådet har vi plats för den. Och så tänk på den där soffan. Det är ju som om den där soffan beskriver egentligen ett ganska tidstypiskt problem. I den svenska medelklass som man inte kan förneka att väldigt många av oss faktiskt tillhör. Där vi har gått från att se på saker som man liksom skulle vilja ha eller rent av behöva, till att plötsligt verka att man omgärdas av en massa saker som man inte vet vad man ska göra av. Vi har inte plats för dem längre. Den här IKEA-soffan, den är hel. Men fel, kan man säga. Jag tror att det ser ut för ganska många precis så. Att vi faktiskt inte sliter ut våra ägodelar längre. Utan vi ledsnar på dem. Vi vill ha nytt. Det där slår igenom på område efter område. Att vi liksom ständigt luras till att tänka omväxlande program. Där går vi in. Så undrar jag, kan den här allt kortare hållbarheten också på mänskliga relationer idag grunda sig på någon slags liknande process? Man kan aldrig tala enkelt och snabbt om det faktum att väldigt många relationer går sönder idag. Om det kan man aldrig tala enkelt och snabbt. Ingen av oss utomstående vet vad som egentligen händer eller har hänt in i ett förhållande. Möjligen kan man slå ett slag för det vackra i det nötta i tillvaron. Också hos en livskamrat faktiskt. Att kämpa sig igenom tunga perioder tillsammans, vägra överge varann, kan faktiskt leda till att man som någon slags bonus också återupptäcker varann i ett förhållande. Och upptäcker det man inte hade sett tidigare eller aldrig hade fått upptäckt om man liksom hade bytt eller gått vidare. det man skulle kunna kalla för trohetens patinering. Alltså det sköna i det lite nötta. Ibland tänker jag att det här resonemanget också är en slags beskrivning av den kristna kyrkan idag. Och när jag tänker på ordet förnyelse så måste jag tänka i de här banorna. Att det är som om vi har fått för oss att det är genom att ändra på en massa saker som förnyelsen kommer. Istället för att våga tro att det faktiskt går att gräva djupare i det som redan är givet. Ja, vi har faktiskt inget nytt att ta till. Men vi kan ständigt mötas i den här gemenskapen och säga att det går att gräva djupare. Det finns mer att hämta i det urgamla och beprövade. I tider som dessa sätts troheten på prov. Vad gör vi för fel? Vad ska vi göra för att det ska bli annorlunda, för att det ska bli mer rörelse? Hur kan vi främja förnyelse? Sådana frågor kan vara nyttiga, men de kan också vara en frestelse i att överge det givna, alltså det som aldrig ska förändras. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning, den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Jag tillhör de som gärna arbetar med gudstjänstens förnyelse. Jag är glad att få tillhöra en församling som är öppen för det. Jag tror att vi varje tid behöver formulera ordet, som Paulus säger, med de rätta orden, alltså lyssnande också till vår tid. Men det första vi måste påvinna varann om, och igen i en sån process, det är ju att förbli trogna. Fortsätta be, fortsätta leva för Gud de liv som blev våra. Fortsätta att mötas i Herrens hus för att bekänna och lovsjunga. Fortsätta att släppa taget om vår tid, om våra pengar. Och fortsätta att tro gemensamt att det är Gud som utför sitt verk ibland oss. Det är här Johannes på Patmos blir så spännande, tycker jag. De där inledande orden jag läste. Det är när han är på ön, ensam och avskild från allt och alla, avskuren från omvärlden, det är då det står: jag kom i hänryckning på Herrens dag. Är inte det lite intressant att han som har flutit i land på en ö någonstans, likt en Robinson, och har varit där en ganska lång tid, ändå håller ordning på dagarna där ute. Jag kom i hänryckning på Herrens dag. Alltså han visste vilken dag detta var. Han nöjde sig alltså inte med att säga att på något sätt är ju alla dagar Herrens dagar. Utan han bevarade tydligen också när han var avskuren och ensam någon slags god ordning i sitt liv. Där denna dag i veckan, Herrens dag, avskildes för speciella, för särskilda syften. Den avskildes för Gud själv. Om Jesus själv står det så här: han kom till Nasaret där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa. Och sen står det att det där händer som ingen hade räknat med. Att han i det ögonblicket liksom uppfyller profetian. Läs Bibeln och se hur många gånger det uttrycket faktiskt kommer igen. Som de brukade, eller som hon brukade, som han brukade. Så det finns någon slags förhållande mellan en god ordning, trohet mot någonting i sitt liv, och det där plötsliga, det vi skulle kunna kalla förnyelse. Så vad ska vi ge varann för råd en dag som denna, alla vi som längtar efter att den här gemenskapen ska förnyas, fördjupas, bli varmare och innerligare? Jag tror faktiskt att det bästa råd vi kan ge varann, det är att inte gripas av panik utan harva på. Fortsätt gå. Fortsätt vara trogen i det som är ditt liv och ditt bidrag och din gåva. Och rätt vad det är så kan det faktiskt vara så här att den där IKEA-soffan som är hel men fel kan bli rätt faktiskt. Såna under har hänt förut. Låt oss be. Herre, jag vill tacka dig från djupet av mitt hjärta för denna gemenskap. Herre, tack för att den inte bara innehåller unga och friska och starka människor med livet framför sig. Utan tack för att den här gemenskapen innehåller barn. Tack för att den innehåller tonåringar med allt vad det innebär. Tack för alla mitt i livet som har så mycket att stå i. Herre, tack för alla de ibland oss som har blivit gamla. Som är slitna av livet. Nötta. Och så vackra. Herre, jag ber om att vi skulle få drabbas än mer av en kärlek till varandra. En kärlek som gör att vi vägrar att överge. Att vi kommer till varandra, att vi fortsätter, att vi håller ut i det som redan är givet. Att vi gräver djupare i det som redan har skänkts oss. Och så ber jag här om en tid framöver som präglas av förnyelse, Gud. På djupet i våra liv och i vår gemenskap. Förnyelse. Amen.